Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Varmt välkomna till Sillypodden. Det är torsdag. Makoto Asara heter jag. Sitter här i studion och har sällskap av Samuel Abrahamsson tillbaka. Välkommen tillbaka ska jag säga.
Tack så mycket.
Och Josip Ladan, första inspelet för den här säsongen, eller det här fönstret i Sillypodden. Kul att se dig här.
Ja, tack så mycket. Kul att vara här. Verkligen, man känner verkligen att man är liksom så här. Nu kan ingen annan, nu måste han in. Så det är lite som en supersub, ja. fast tvärtom.
Du är naturligtvis högre värderad än så, Josip. Det hoppas jag att du är väl medveten om.
Ja, det tål att diskuteras. Men kul att vara här i alla fall.
Ja, det har hänt en hel del sen senast. Jag vet inte riktigt var vi ska börja igen. Ska vi börja med det absolut senaste som dök upp? För David Ornstein, The Athletics trovärdige Arsenal-korre, kan man väl nästan kalla honom, har ju kommit med lite uppgifter om Arsenals nästa steg på transfermarknaden. Samuel, vad handlar det om?
Ja, Zinchenko från City ska man förhandla om. Och det har det ju ryktats lite om tidigare i fönstret. Och det har väl snackats lite om Everton och West Ham och sådär. Men nu verkar ju Arsenal förlora kampen av Lisandro Martinez till Manchester United. Och då får man ju se sig om efter något annat. Och då verkar det vara Ukraina som är första valet. Och det skulle väl vara en bra affär. De verkar ju som att de vill ha en spelare som inte bara är en renodlad vänsterback, utan vill ha någon som även kan spela på fler positioner. Och det kan ju Zinchenko i landslaget, så spelar han ju mittfältare, ibland defensivt, ibland offensivt. City mest använd som vänsterback ju, för mittfältet är rätt trångt där. Det stod ju inga summor i den här artikeln, men ja, vad skulle det kunna kosta?
30-35 sa vi, va?
Ja.
Det alltså miljoner då, inte ja, bara punkt.
Låter väl fullt rimligt. Och nej, men det skulle väl vara en bra värvning. 25, 2 kvar på kontraktet med City. Ja, känner ju Arteta sen City-tiden. Och ja, det skulle väl vara en bra värvning, känns det som.
Ja, det blir smart av Arsenal att fortsätta på det inslagna spåret med att hitta lite guld i City. Och det är väl inte, det är väl, allt annat vore väl märkligt med tanke på Artetas koppling dit och goda relation med Guardiola och så vidare. Och det stadiet där Arsenal befinner sig också, att man behöver få in, man kan slanta fortfarande, men man behöver ha en högre hitrate än man har haft tidigare på just den här typen av värvningar. Då är Gabriel Jesus, har ju avhandlats tidigare, men Zinchenko är också precis den typen av erkänd kvalitet som man vet kommer komma in och göra skillnad direkt.
Jag tycker väl så att vi kan komma in på Lisandro Martinez och Manchester United sen också här, givetvis. Men jag tycker ju på ett sätt för Arsenal ser att det här blir lite av en blessing in disguise. Att man inte får Lisandro som väljer United sport istället. Men det har sagt Lisandro Martinez är en jätteduktig spelare och den mångsidigheten man förstår på ett sätt ändå. Även om man var lite tveksam först när man såg uppgifterna, så efter att ha tänkt efter lite, just den kan han som vänsterback, kan han som def mitt och så vidare, så finns ändå en logik i det. Man vill ha en vänsterfotad Tomiyasu egentligen, fast på andra kanten, som dessutom kan spela mittfältare. Jag tycker att Zinchenko alltså tickar fler boxar. Han skulle inte kosta lika mycket. Han är ungefär lika gammal, det är väl något år emellan dem. Han har otroligt mycket Premier League-erfarenhet sett i ålder. Som du var inne på, Sam, kan ju användas på alla de där positionerna där Arsenal behöver täckning, så jag tycker det är väl en jättebra lösning för dem. Det är lite intressant det där just med att man tittar på City som en guldgruva. Chelsea har gjort lite samma sak. Raheem Sterling officiellt klar nu också för Chelsea, ska vi ju säga. Såg jätteglad ut på första träningen när han sprang omkring där och kramades och spelade fotboll och allt möjligt. Och Nathan Ake vill de ju också ha. Så det känns som att Arsenal och Chelsea tar en offensiv stjärna var, en liksom utfyllnadsförsvarare var från City. Och det säger väl också en del om hur långt före Manchester City och Liverpool är övriga i Premier League, att det är sådana klubbar de hamnar i när de ska flytta på sig.
Exakt.
Men som sagt, Zinchenko verkar alltså vara på Arsenal-radar nu enligt trovärdiga uppgifter och kan vara på väg in. Det om det. Nu tycker jag vi går till den andra delen av London, nämligen till den blåa delen av London och Chelsea. Finns ju en vit del av London också i form av Tottenham såklart, men de har ju redan varit väldigt, väldigt aktiva i det här fönstret. Får väl se om de gör något mer. Det är väl Jed Spence i sånt fall som ska in och ska lite spelare bort också. Men Chelsea, Kalidou Koulibaly. Vi har pratat om honom i, jag vet inte hur många år. Han ska ha kostat 1 miljard varenda år och det har alltid varit United, Chelsea, Liverpool, City. Toppklubbarna i Premier League har alltid velat ta Koulibaly. Det har alltid ryktats om Koulibaly. Det har aldrig blivit något med Koulibaly. Nu blir det något med Koulibaly. Till slut, med ett år kvar av kontraktet och Chelsea får en av sina mittbackar de vill värva. Vi kommer till resten av dem sen. Josip Koulibaly, vad tycker du om den värvningen?
Ja, det är ju snarare ett underbetyg till Napolis ledning att få fortgå den här totala hur ska jag säga, utstädningen eller som sker i liksom, eller hur då De Laurentiis ställer sig till de här, den här typen av spelare och vad de betyder för så väldigt många människor mer än just klubben och laget Napoli. Att men det är, han är bara den senaste i ledet, det är ju samma med Mertens där det fortfarande är ingenting klart och det ser väl ut som att han inte kommer att stanna heller. Insigne är borta sedan tidigare och nu Koulibaly, ja man cashar visserligen in, men det är samtidigt det är sådana avbräck som man kommer märka liksom efter 5 minuter i första matchen vad det är för betydelse. Så det är väl det är nog snarare Napoli som ska ha sig en jävla känga istället för att City ska, eller Chelsea ska ha sig en superhyllning, för att det är som sagt inget nytt att de är där och petar.
Men också ett år kvar på kontraktet, han själv vill inte förlänga. Ja. Den aspekten finns ju i det hela också.
Såklart, men jag menar att man hade kunnat, jag är helt övertygad om man hade kunnat undvika den här situationen om man bara hade visat upp lite mer. Alltså, jag tror att det hade kunnat säga att du hade haft en annan approach till både Mertens och Insigne och sen då hade du kunnat övertyga Koulibaly om att i alla fall överväga någon kortare förlängning eller någonting sånt. Så. Men det får stå för de ljusblå nere i Neapel. Så det är väl bara grattis Chelsea.
Sägs att de vill ha Eric Bailly som ersättare. Det känns som precis den spelare man trodde de skulle vilja ha som ersättare om man har sett Napoli på senaste tiden.
Vi kan ju bara flika in att det ryktas ju Italien, Spalletti är ju inte nöjd nu heller. Så frågan är, det behöver nog hända någonting, för att annars, man vet aldrig där, de kan lika väl lämna klubben om en vecka liksom.
Ja, precis.
Ja, Victor Osimhen är ju den spelare också från Napoli som just nu kostar 1 miljard och ska till alla klubbar enligt alla uppgifter.
Kan även flika in att Fabian Ruiz är i samma läge, 1 år kvar på kontraktet. Ska man få pengar är det i sommar. Verkar inte vara jättesugen på förlänga heller, så att det bara fortsätter ju som just redogör.
Lite snöbollseffekt där. Att liksom 1, 2, 3, 5, snart kanske 6 borta liksom. Det blir en omställning för väldigt många att jobba på ganska kort tid. Det är ju inte heller skitlänge liksom. Visst, fönstret är öppet, men det ska ju lösas också. Så det här kan dra ut på tiden när det är så många som ska ersätta samtidigt.
Fabian Ruiz som varje sommar ska till Barcelona och Real Madrid. Det har inte varit så mycket snack om det just den här sommaren. De har väl haft annat för sig, båda de klubbarna. Men vi får väl se vad som händer om man går in i free agency. Nu är det ju sådana tider i hockeyn, så kan man använda de orden här också.
Ja, just det.
Så är det. Men ja, Napoli som sagt, stort tapp för dem såklart. Men när man tittar på Chelseas del, man betalar en ganska saftig summa ändå för en 31-årig back med ett år kvar på kontraktet. Eller ganska rimlig summa egentligen, 40 miljoner euro då inräknat prestationsbaserade bonusar. Däremot är ju det som är anmärkningsvärt, tycker jag i alla fall, i den här dealen, är ju att det är ett 5-årskontrakt. Man skriver alltså 5 år med Kalidou Koulibaly, 31 år gammal. Vilket gör att han, vi vet inte hur hans utveckling kommer att vara under de kommande åren. Så naturligtvis som mittback så håller du lite längre. Det finns större potential, och Koulibaly med sina egenskaper är en spelare som skulle kunna hålla väldigt länge. Men också med en väldigt rejäl lön. Om man tittar på hela den här affären eller transaktionen, om man då räknar in lön, man räknar in bonusar, man räknar in alltihopa, så landar det på över 1 miljard kronor för en 31-årig back.
Ja, och han brukar ju missa runt 10-12 matcher sådär per säsong också de senaste åren på grund av skadeproblem. Så det får man ju också räkna in. Och nu när han blir äldre, jag ställer mig också frågan till just kontraktslängden. Det känns som en väldigt kortsiktig värvning här och nu och för 2, max 3 år framåt, inte 5 år framåt. Det förstår jag verkligen inte.
Vi ska ju komma ihåg också att då det här blir ju, nej, det blir ju inte hans första, eftersom Raheem Sterling då är presenterad också, också på ett 5-årskontrakt för övrigt, men där är han ju, han är 2 år yngre och det finns, finns kanske mer logik i det på så vis. Men jag tror också att med en ny ägare som Todd Bowley, som är van vid att jobba i en annan front, han är van att jobba i amerikansk sport. Vi pratar liksom LA Dodgers, vi pratar baseball, där skriver man ju så här 10-årskontrakt med stora stjärnor, med 31-åringar, det är inga konstigheter. Och utifrån det perspektivet, om man har råd att göra det. Och i Chelseas fall är det också ett läge, ganska desperat läge, för att det är ganska sent in på, eller mitt i fönstret. Försäsongen är igång, de hade inte värvat någonting innan Sterling kom in. Och man vet att de behöver backar, de har tappat så pass mycket. Koulibaly var en spelare som många andra klubbar också ville ha. Koulibaly själv var ju intresserad av att gå till Barcelona. Det har ju blivit lite av ett signum för alla stjärnor som sitter med ett år kvar på kontraktet att, jaha, Premier League-intresse, nej, jag vill till Barcelona och försöka få till en lön som de egentligen inte har råd att betala. Ganska intressant det där. Så att för Chelseas del så var ju det här kanske ett sätt att få det här säkrat snabbt. Ja, men då får vi ge honom 2 extra kontrakt så bara säkra den här värvningen. Man får en fantastisk mittback som kommer att göra otroligt mycket nytta för honom. Man är inte så van att se honom i en trebackslinje, ska ju sägas. Men med tanke på hans egenskaper, med tanke på vad han gjort i Napoli, såklart, han är en fantastisk, fantastisk tillskott i klubben. Men de är ju inte klara där, för att de vill ju värva inte bara en, inte bara 2, utan 3 stjärnmittbackar. Vi var inne kort på Nathan Ake. Där kan vi bara konstatera att de förhandlar fortfarande med City om vad det skulle kosta och så vidare, och Ake verkar väl vara sugen själv. Men även Presnel Kimpembe från PSG. Vad säger ni om Kimpembe? Känns det som rätt val för Chelsea?
Jag börjar du.
Ja, alltså det snackas ju också mycket om den här unge 19-årig talangen som jag just nu har tappat namnet.
Levi Colwill.
Ja, precis. Tack, Makoto. Som var utlånad till Huddersfield förra säsongen. Såg rätt mycket reaktioner på Twitter igår från Chelsea-fansen som var förbannade över att, ja, men han ryktas ju till väldigt många klubbar intresserade. Det är liksom både Arsenal och dessa 15, det är ju liksom både topp och lite toppklubbar och lite sämre klubbar, och Arsenal och sådana kan vi nog utesluta, men Chelsea-fansen tycker ju såklart att man ska satsa på de egna, för att det är så många som har försvunnit genom åren här nu, och det är likadant, vad händer med Conor Gallagher och Brocha och så vidare. Så 3 känns väl kanske lite så här, ta Aki också och satsa kanske på en liksom honom också. Jag tycker kanske att det räcker, men ja, jag vet inte. Jag kan ändå förstå fansen där, att man ändå vill se de här egna talangerna. För Chelsea är ju fantastiskt bra på att få fram dem. Och det är klart att en del har fått chansen genom åren, men det är också väldigt många som har försvunnit istället ju.
Mm. Det är väl både för- och nackdelarna med den, alltså att du har en så pass fungerande akademi kontra ett så starkt representationslag. Att det blir lätt att man går lite över ån efter vatten ibland. Nu med allting, alla de här parametrarna. Jag skulle inte säga att Kimpembe är den här precis liksom wow. Alltså om vi pratar de här 3 som du nämnde, då är Ake ju precis i mitt emellan de här 2. Där Koulibaly är den som är riktigt wow. Kimpembe känns mer så här, ja, kan vi få honom billigt så tar vi väl honom. Men det är inget liksom att man skriker, oh shit, nu har Chelsea lyckats få honom. Men det beror också på priset. Alltså skulle de få det för, ja, vad vet jag, en hälften av Koulibaly till exempel, då är det väl bara att tacka och ta emot. Jag tror inte han kommer göra bort sig, men jag tror inte det kommer bli något att han sticker ut nämnvärt i resten av den här backlinjen.
Alltså transfersumman kommer ju vara mer än Koulibaly. Det är helt uppenbart.
Och då är det för mig, då är det inte värt det.
Du tycker inte det?
Nej.
Alltså jag håller väl inte riktigt med. Jag tycker alltså Kimpembe, 26 år gammal, fransk landslagsman. Jag tycker det är konstigt till att börja med att PSG anser honom utbytbar. Jag tycker att det är en spelare som du på något sätt skulle vilja behålla i truppen. Nu verkar det som att han anses överflödig. Man vill byta ut honom och ta in Milan Skriniar. Sägs att det ska vara 90% klart enligt franska uppgifter nu med Skriniar till PSG från Inter. Vi får se vad det blir av det. Men att de då vill bli av med Kimpembe eller öppna för att lyssna på bud på honom. Och då pratas det om runt 500 miljoner kronor. Det är ju liksom 50 miljoner euro. Tycker jag är en ganska rimlig prislapp i sammanhanget. Så pass högt håller jag honom. Men samtidigt, och sen då också, du får in en spelare som passar just i vänstra positionen i den där backlinjen. Man tänker sig då att de kommer spela Kimpembe, Thiago Silva centralt, och den säsongen nu han har. Thiago Silva kan inte spela varje match heller. Mm. Och sen då Koulibaly, du har Nathan Ake som tillskott i det här då. Chalobah som du kan använda i den här rollen också. Levi Colwill verkar väl gå någon annanstans som sagt, även om det känns som en spelare värd att satsa på. Sarr får väl se vad som händer med också.
Även Azpilicueta lär väl försvinna. Han har spelat i treback ibland ju.
Ja, Reece James har spelat i treback ibland, ska vi också komma ihåg, till på högerpositionen, även om han gör sig absolut bäst som höger wingback. Så det finns alternativ. Jag ser ju anledningen, om de kan göra det utifrån att de har tappat Rydiger och Christensen, vill göra sig av med Sarr vad det verkar, så ser jag ändå logiken. Sen kommer det bli dyrt, för att det är ju inte några, det är ju premium mittbackar de köper. Det kommer ju totalt sett gå på närmare 2 miljarder hela det här kalaset, tänker jag. Och det är väldigt mycket pengar. Och då är frågan, kommer de investera i annat? Nu kom det uppgifter här under dagen att Cristiano Ronaldo inte längre är aktuellt för Chelsea. Och att man då har Raheem Sterling som har värvat, räknar med att ha Havertz, Werner, Sterling och kanske då till och med behålla Brocha och rotera med dem offensivt.
Det verkar ju vara Tuchel som säger nej till Ronaldo helt enkelt.
Ja,
enligt vår engelska medieuppgifter. Det låter väl vettigt, kan jag tycka. Det är inte en spelare, alltså han är ju fantastisk på att göra mål, men jag tycker inte att en 37-åring Chelsea borde gå efter.
Ja, fast de vill fortfarande ha Lewandowski om han ska bli tillgänglig.
Han är 3 år yngre.
Ja, men likväl.
Ja,
och en annan karaktär.
Ja, så är det naturligtvis. Ja. Det är inte en spelare som du måste bygga allting kring på samma sätt. Men jag tror att Chelsea ändå skulle vara bra av en notorisk målskytt.
Absolut.
Jag tycker att Lewandowski hade varit en drömvärvning för dem. Nu är problemet att Lewandowski, ja, vi kommer säga de många spelare som sagt, är helt inställd på att gå till Barcelona istället.
Just det.
Så att de sitter ju och väntar egentligen vad som händer i de förhandlingarna. Vi kommer naturligtvis till dem. Det har hänt lite i Barcelona-lägret också. Men ja, vi får se vad som händer. Men jag förstår varför de vill värva 3 mittbackar i alla fall. Och jag tycker det är 3 bra mittbackar i sammanhanget ändå.
Ja.
På tal om mittbackar, ska vi gå till Manchester och det som pågår där, eller rättare sagt det som pågår i Amsterdam. För där är Lisandro Martinez nu säkerligen inställd på att han kommer få sin flytt till Manchester United. Stora framgångar i förhandlingarna som har varit där de senaste timmarna. Om man då räknar in senaste dygnet då, där de har kommit mycket närmare varandra. De ska väl till och med vara överens om en transfersumma på 50 miljoner pund. Inräknat då bonusar, kan sträcka sig upp till 55 miljoner pund för den 24-årige argentinske landslagsbacken. Och där har jag ljud på i telefon också, det var ju dumt. Men ja, Lisandro Martinez, vad säger vi? Det är ju spelaren som tydligt United har velat ha. De verkar få honom också.
Ja, det känns också som, även om man inte var direkt inblandad i det på det sättet, har jag svårt att se. Men Ten Hag-stämplad värvning, även det. Mm. Och det blir väl en Ajax 2.0 revival här, vartåt det barkar. Man har pratat om att Donny van de Beek kommer få större chanser, tjatat om att få in Frankie de Jong. Nu får man Lisandro Martinez, man får alltså, och allting som kommer prägla verksamheten på Carrington. Så att det är väl, och det är också återigen, då går vi tillbaka till, eller jag tyckte Kimpembes prislapp var också så här, är Lisandro Martinez 50-55 miljoner pund material? Nej, jag tycker inte det. Inte liksom så, hade det varit 25-30, fine, kanske till och med 40, men 50-55, det är för att Ajax vet att United har en dålig historik av att spoila pengar på ingenting. Mm. Och det är därför det kommer nu också, att man kan trycka ut den prislappen nu. Och det är ingen är nöjdare än Ajax. Så det är väl, ska inte kalla det rån, men jag kan kalla det liksom en jävligt bra deal för Amsterdamklubben.
De har ju verkligen fått hela sin vilja ge dem.
Ja, ja, allt.
Det är ju, och jag håller med, alltså Matthijs är en jätteduktig, ja, mittback, men kan ju även vara vänsterback och defensiv mittfältare så här. Men så, jag håller med dig Josip, att liksom för över en halv miljard och spelat bara i Ajax holländska ligan, jag känner liksom inte att så pass bra är han inte här och nu, och han får gärna motbevisa mig, men jag tycker det är ett överpris med minst 15 miljoner pund kanske.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Alltså, viktigt att poängtera här att det är 55 miljoner euro. Det är ju en stor skillnad. Men likväl så håller jag med om precis där du säger att Ajax har lyckats spela alla i händerna här. Att när Arsenal och United går in, de var egentligen inte så sugna på att sälja Lisandro Martinez. Och det var en mycket lägre prislapp det pratades om i början. Sen när det blev en dragkamp, när man var så väldigt tydlig att både United och Arsenal var väldigt benägna att värva honom, så chockhöjde man priset. Det var ju det som också på något sätt ändrade liksom spelplanen. United var mer bestämda på att de ville ha honom. Arsenal gick ganska snabbt över på andra alternativ. Dessutom var Lisandro Martinez själv väldigt tydlig: jag vill spela under Ten Hag United, jag vill inte gå till Arsenal. Och dessutom då Edwin van der Sar som sportchef har jobbat med Ten Hag.
Precis.
Har spelat i Manchester United. Om det är någon sportchef du vill ha för att genomföra en övergång mellan United och Ajax, så är det ju van der Sar i den posten. Och han ska ju varit väldigt drivande i att de lyckas med det här också. Men jag håller helt med, alltså det är ett väldigt stort överpris för en mittback som absolut är bra. Absolut, man ser nyttan i United på så vis han kan använda sitt mittlås. Han kan också framför allt, inte snarare som vänsterback, för där har man ju värvat Malathia som kommer in, men som defensiv mittfältare. Hans stora styrkor ligger i speluppfattningen, i passningsfoten, i temposättandet, i liksom igångsättandet av spelet. Sådana aspekter som United har saknat. Att få in den spelaren som kan gå in där och vara en trygghet i en nummer 6-roll i en mittfältsrio, där tror jag kommer betyda jättemycket för dem. Med det sagt, om man är tänkt som primärt mittback, att värva en 1,76 lång mittback som egentligen inte, han har ju testats i Champions League, absolut, i gruppspelet och så vidare. Men att värva in en sån för de summorna när du har en begränsad budget, ja, för de pengarna, det vet jag inte riktigt vad jag
tror
tänkte.
Vi ens att han går in i startelvan då, med tanke på de mittbackarna de har nu.
Om vi förutsätter att Harry Maguire ska bära lagkaptensbindeln,
ja, det har ju Ten Hag sagt
nu. Ja, men inte bara i liksom i the promotional material, utan även på planen. Att han inte ska vara ungefär som Marcelo var kapten i Real Madrid förra säsongen, att han mest var det för liksom PR-syfte och att han var det på pappret och lyfte bucklor. Om Maguire är tänkt att vara en ledande rösten även på planen, då ser jag ju, har det svårt, för det är Varane som går in där också. Jag tycker absolut att Victor Nilsson Lindelöf går att argumentera för att han är en mer, alltså mer meriterad mittback än vad Lisandro Martinez är idag. Och det här ser jag som vanligtvis älskar argentinska mittbackar. Nu är Lisandro Martinez lite för slipad för att han ska ingå i den kategorin som jag uppskattar, det vill säga typ Marcos Rojo, Otamendi och den stuket av mittbackar.
Benknäckare.
Riktiga dårar. Ramiro Funes Mori till exempel. Där har vi en.
Ja.
Ligger varmt om hjärtat, den typen av argentinska försvarsspelare. Lisandro Martinez är för smart för att ingå i den kategorin. Han är för slip.
På alla plan.
För skicklig, ja, på alla sätt och vis. Så att det går inte, jag går inte igång lika mycket på det som om de hade värvat tillbaka Marcos Rojo. Med det sagt så, ja, de behöver ju få in spelare. De har säkert en tanke. Det är tydligt att man har valt att ta Erik ten Hags väg. Och då måste du ju följa den också när du har valt att anställa honom som tränare.
Ja, helt klart.
Frenkie de Jong.
Mm.
Nu ska de vara helt överens. Barcelona och United till slut. Alltså helt överens om transfersumman. Mm. Ligger någonstans där runt 75 plus 10, läste jag bland annat. Du skakar på huvudet.
Alltså,
Många sågningar av dig och transfersum idag.
Nej, alltså,
nej, men vadå, Lisandro Martinez är ju helt rimlig att såga.
Ja, men det är alltså, 75-10 för Frenkie, ja. Och sen ska Barca, det, där går Barca plus minus noll på Rafinha. För den försäljningen, om den blir av.
Ja, jo, det gör de ju.
Till och med kanske någon tusenlapp plus.
Ja,
lite. Men då ska vi också komma ihåg att om man ska utgå från det som rapporteras i Barcelona-medier, så vill inte Xavi släppa Frenkie de Jong om inte han då får de pengarna använda på att värva Bernardo Silva som ersättare.
Åh, gode gud. Ja,
nej, men det kan ju inte gå, alltså. Alltså, jag läste bara nu innan vi gick in här att om Frenkie blir kvar så kommer de ju få stora problem med FFP. Och det vet vi ju såklart, men alltså,
Jag vet helt ärligt inte hur de ska lösa det här. Jag har ingen aning. Och det blir bara konstigare och konstigare för varje dag. Och det har ju varit just med De Jong, att det har varit så jävla mycket velande fram och tillbaka. Ska jag inte? Ten Hag, ju när flytta från Barcelona, flytta till Manchester, bullflytt, men rent socialt, men fortfarande att behöva göra allt det där och vela, som du säger, fram och tillbaka, och det var väl i så fall priset som skulle avgöra. Och Barca i det läget, de är, kommer United med 85 miljoner i Rohit, de bara.
Jag tycker att, alltså, prislappen tycker jag är högst rimlig för alla, jag tycker det, utifrån den kvaliteten han har och vad han kan bidra med till United. Jag ser utan tvekan att det finns en rimlighet att betala dem för United också. Däremot, där de sitter i just nu, jag har varit inne på det förut, med just hur liksom Frenkie de Jong som speltyp, hur han, alltså han kan lyfta varenda spelare i det där laget, i det där mittfältet. Han kan bli en stjärnvärvning som visar vägen även för andra rekryteringar. Titta, vi är fortfarande Manchester United, stora Manchester United, mäktiga Manchester United, som kan plocka den kalibern av spelare från den hyllan och vara med och utmana om alla titlar som går att utmana om igen. För det är de kravbilder man ska ha på Manchester United. Men däremot är problemet Frenkie de Jong själv inte vill flytta på sig. Han vill vara kvar i Barcelona. Barcelona är hans drömklubb. Och nu pratar vi någon som också visar verkligen hur mycket han vill vara kvar, med tanke på hur Barcelona behandlar honom just nu. Det som också ska ju vara är ju att han anser sig vara skyldig, eller Barcelona är skyldiga honom, ja, närmare 200 miljoner kronor i uteblivna bonusar och löner, som han vill ha först innan han flyttar på sig någonstans eller ens tänker tanken. Barcelona har erbjudit typ 30 av dem. Sen kan vi skita i resten, va? Bara ungefär så.
Men Barcelona sitter ju och agerar hela tiden som att de är liksom en storklubb med massa pengar. Alltså det här kan ju inte sluta bra.
Det här är någon som, alltså Barcelona beter sig som någon som sms-lånar dagen innan lön.
Ja, hela tiden.
Alltså varje månad.
Varje månad, ja, hela tiden. De bara fortsätter. Nej. Alltså till slut måste det ju gå åt helvete, rent ut sagt.
De äter makaroner och ketchup 20 dagar om året, och sen efter det då på löningsdagen då går de ut och äter en riktig vrålmiddag med
femrätters Michelinkrog, vet du.
Det är det. Och sen efter det så, oj då, är makaroner igen. Snabbmakaroner åsyftar jag då, alltså det finns ju finare makaroner med.
Ja, men liksom att man köper raffinja för de här pengar som knappt finns för en spelare de knappt behöver. Alltså jag har så svårt för det.
Men det... Vi ska komma till Rafinha här också. Bara just i Frenkie-fallet först är att problemet de också sitter i just nu, det är att de måste ju bli av med honom, alternativt omförhandla hans avtal. För i och med den lönestruktur han har i sitt väldigt välbetalda kontrakt, så kommer ju hans lön att trissa upp enormt mycket till nästa säsong. Alltså säsongen 2023-2024. Den förändringen som har skett nu inför den här har ju redan slagit in, och nu ska han, det är väl The Athletic som kommer med de här uppgifterna, tror jag att det var runt 20 miljoner euro per år inräknat bonusar, och att det teoretiskt sett då, baserat på vad han presterar, då kan vi räkna med att han kommer spela matcher och sånt, då är han uppe på 28 miljoner euro per år i lön nästa säsong, och då ökar ju samtidigt andra löner som de har skrivit. Så att, eller andra kontrakt de har skrivit med andra spelare, så att de måste ju bli av med honom rent ekonomiskt om inte han väljer att omförhandla. Det är totalt moment 22, det är en totalt låst situation, och det, man lider med, alltså man lider med United som vill ha spelaren och fastnat i det här, för det här är där saknar motstycke egentligen, alltså på just nu för dem, till och med för att vara United. Man lider med Frenkie de Jong som sitter i en otroligt jobbig sits för honom. Barcelona, ja, det, när samtidigt värvar Rafinha, som vi då kommer till, för 67 miljoner euro inräknat bonusar, är det, det vill säga drygt 710 miljoner kronor. Så den är klar, men de är överens, Barcelona och Leeds, de gick ut med det. Lite ovanligt att Barcelona går ut med det, likt Premier League-klubbar brukar göra, att vi är överens om en övergång för pending medicals. Mm. Det brukar inte spanska klubbar göra. Det gör Barcelona i det här läget. Vad det betyder tänker jag låta
låsa. Har Leeds presenterat det?
Bra fråga.
De hade inte det igår när Barcelona gick ut i alla fall, så de kör sitt egna grej.
Fan vad mäktigt om de skiter i det bara.
Ja.
Det säger
de inget. Ingen överens med oss.
Rafinha är ju där i Barcelona-hatt och tröja och ser jätteglad ut. Så att han...
Det har andra spelare varit i andra klubbar också.
Det finns spelare som varit glada i andra tröjor och trott att de var i en annan klubb.
Bland annat.
Ja. Till exempel också genom åren. Det finns många olika roliga historier från förr. Nej, men Rafinha i alla fall, klar. Om man bara tittar på kvaliteten, han har såklart en fantastisk ytter. Han vill verkligen spela för Barcelona. Agenten Deco var stor del i det här. Chelsea kom dit och var redo att köpa loss honom, men han var bestämd. Jag vill till Barcelona. Löste det här, sa han till sin agent, till lika tidigare Barcelona-profil. Och det löste sig nu. Men jag blir lite fundersam, för att absolut, Rafinha kommer tillföra jättemycket. Han kommer göra sina poäng och det är en jättebra fotbollsspelare. Men samtidigt som det här sker nu så har man ju nu förlängt kontraktet med Ousmane Dembélé. Ja, det är slut. Hela följetongen.
Ja, men den fortsätter nästa år, så det kan vi
om
vara glada
år.
Över.
Om ett år drar vi igång det igen.
Ja, det är underbart.
Ny säsong av Ousmane Dembélé och hans kontrakt.
Det måste fortsätta i 10 år.
Men det absolut, alltså mest liksom antiklimaktiska med hela det här är ju presentationsvideon för hans nya kontrakt.
Det ser ut som ett sånt filmprojekt när man går i femman.
Ja, det är ett klassrum i någon skola i Barcelona.
Ja, sen utsuddat.
Fick en whiteboard-tavla och en penna.
Det är så här mycket bryr vi oss om din jävla förlängning här.
Ja. Så kan vi gå vidare i våra liv, känner ja, de bara. Det sägs... Jag tycker det är 5+. Ja. Fler sådana här presentationer.
Det
är så jävla enkelt.
Ja.
Det är totalt antiklimax.
De har inga pengar att lägga på presentationsvideo. Så
vi,
kan
inte, vi, så här, vi tar ditt klassrum, för vi har inte råd med elräkningen på Camp Nou.
Sorry, vi kan inte använda Camp Nou, för just nu har vi ett inbokat bröllop där. Det kan man ju boka sitt bröllop och diverse annat på Camp Nou nu för tiden om man vill. Spotify Camp Nou menar.
Just det.
Nej, men jag håller med, det är 5+ den här videon. Men därför det är just på att det är sånt antiklimax. Att vi har gått igenom allt det här. Han har varit utfryst ur truppen. Det har varit snack hit och dit. Vad tar man till det? Men han kommer säljas, han kommer säljas. Varenda klubb i världen ville ha honom. Vilket fynd det finns att göra här. Ousmane Dembélé, en av de mest tekniskt gudabenådade fotbollsspelarna på denna planet, när han är som bäst tillgänglig för det här priset. Och vi har absolut skadehistorik och så vidare. Men här finns någonting. Det blir ingenting. Han blir kvar. Xavi ser till att ta honom till nåder. Han spelar och ser bra ut under våren. Han ska dra igen, 95% säkert han drar. PSG, det är redan klart. Det var ett halvår. Det har varit inget med PSG, för han anställde en sportchef som inte ville ha honom. Och en tränare också på det. Och ja, Chelsea då? Nej, det har varit inte någonting med Chelsea heller. Och så bara, men jag stannar väl i Barcelona. Går med på en 40% i lönesänkning i slutändan. Tjänar lika bra som tonåringarna i truppen. Det vill säga liksom Ansu Fati och Pedri, alltså bra tonåringar då. Skriver på för 2 år och presenteras med att han står och suddar ut en whiteboard-bild. Det står 2022, sudd 2024, Viskal Barça. Jag tycker det är så vackert. Alltså jag blir...
Ja, det är ju 5+ som sagt.
Ja, jag tycker, hellre det där enkla liksom, det behövs inte mer. Det sägs ju också att hans agent Moussa Sissoko ska ha varit tydlig att ni ska inte ha en presskonferens för att följa. Det här är ingenting att fira liksom.
Nej, och det makes sense.
Det är väl det, det är inget att fira för någon part, för att Barcelona måste registrera honom som ett nyförvärv nu i och med att han har varit klubblös i 2 veckor.
Mm.
Så nu är han ju på pappret ett nyförvärv och går därmed in som en ny inkomst i böckerna, vilket innebär att utifrån att de är ovanför La Ligas lönebudgettak så måste de nu spara in ytterligare pengar för att överhuvudtaget kunna registrera
spelare. Det är som gåshud alltså. Ja. Det är... Total gåshud man hör här.
Jag kan bara flika in, jag sågade ju lite köpet av Rafinha här innan, och det jag menar, bara för att förtydliga lite, är ju att just nu när vi har kommit till Dembélé med, att nu kommer de liksom ha båda dem, och det är väl bra med bredd och så här. Men det känns ju, vi pratade om detta i förra Siljepodden också, att Barcelonas offensiv är ju totalt överflödig nu liksom. Det är alldeles för många spelare. Det är ju 8 spelare som ska ha 3 startplatser ungefär, om vi räknar in att Lewandowski kommer också. Alltså jag förstår inte det heller, att man då, om man nu lyckades med Dembélé, ändå köper man Rafinha för de här summorna liksom. Ingen av de här spelarna kommer ju heller vilja sitta på bänken. Det är jag är helt med dig.
Ja, nej, de är ett överflöd, ja.
Ja.
Alltså,
ett kraftigt sådant nästan.
Bizarrt överflöd.
Ja, om Lewandowski som jag sa där kommer också. För då är det liksom så här, Aubameyang kom ju inte till Barcelona i vintras för att sitta på bänken hela tiden.
Ja, precis.
Vilket han kommer få göra nu om Lewandowski kommer. Kommer inte han, så lär väl han vara centerforwarden kanske. Men ändå, det känns... vad är planen?
Ja, de spelar så här football manager bara. Ja. Jo, men samla på sig allt och sen se vad man gör det, när det är klart.
Men om vi bara för tankeexperimentet räknar Lewandowski som att han kommer då. Att de löser hem Bayern München. Vi kommer till det också. Då har man Lewandowski. Man har värvat in Rafinha för väldigt mycket pengar. Han kommer spela. Lewandowski kommer garanterat spela. Sen har du då Ousmane Dembélé som har valt att förlänga kontraktet. Du har Ferran Torres som värvades för ett halvår sedan som skulle bli en bärande del av det nya Barcelona med Xavis liksom inspirationen, spelare som blev handplockad av Xavi för att liksom bli en del av det nya Barcelona, symbolisera det nya Barcelona och där det ska stå för. Han har vi. Och vi har också Ansu Fati, mannen som fick nummer 10 efter Lionel Messi. Den som jag tycker är den spelare de överhuvudtaget alltid borde ha satsat på mest. Nu har ju han haft sin skadehistorik, men varje gång han är frisk så är han banne med den bästa spelaren de har.
Han är ju talismanen med Pedri och Gavi i den.
Ja, alltså precis. Du har dem som ska slåss om den platsen. Det är, och Aubameyang glömde jag också. Han värvades också in i vintras för, som har en stegrande lön. Spelade väl för volontärlön under våren och ska nu börja få lite betalt, antar jag.
Och Memphis Depay.
Men finns det Pajo dock fått tydligt att du kommer inte ingå i planerna och där verkar Barcelona också bailas ut på att de vill ju skicka med honom till Sevilla.
Fan vad han inte vill till Sevilla. Han vill verkligen inte dit.
Men det intressanta är ju då, jag förstår ju inte varför det ens är aktuellt att Sevilla skulle kunna tänkas gå med på 40 miljoner euro plus Memphis Depay för Jules Koundé.
Alltså jag...
Vilket är något som har diskuterats. Och ja, det är bizarrt, jag lider med Sevilla som, och det har jag sagt förut, som hade i princip klart med Chelsea, hade kunnat få hur mycket pengar som helst. Chelsea har gått vidare på andra alternativ. Men Koundé vill till Barcelona. Ja, då sitter vi här och förhandlar med de här igen då. Och då får vi Memphis Depay plus cash istället. Så att, han vill de ju också ha. Azpilicueta ska in. Det har man ju pratat med när Bowley var ju på lunch i, eller på middag var det dessutom på någon restaurang i Barcelona. Marcos Alonso ska in. För han ska vara andra alternativ till Jordi Alba nästa säsong. Och det finns ju uppgifter som dök upp där lite och smög förbi om att Barcelona ändå bad Koulibaly, kan du inte vänta lite tills vi vet om vi vill ha dig eller inte, det är vårt mittlås. Jag vet inte riktigt vad som pågår där, men det råder ingen tvekan om att de har en väldigt bra trupp på gång, om vi bara tittar på den aspekten, om vi bortser från hur de liksom löser det här ekonomiskt. De har en väldigt, väldigt bra trupp på gång, särskilt om de får in Robert Lewandowski.
Men
han tränar nu i Bayern.
Det gör han, men han, jag vet inte hur långvarigt det där blir. Han, alltså Lewandowski är den uttalade ersättaren till Barcelona-ikonen Martin Braithwaite. Så att det, jag förstår att det finns platser.
Ja, han vill de också flytta på, ska jag säga. Lägga till.
Nej, och den här, alltså Lewandowski-grejen har ju fortfarande, alltså det, ingen tjänar på att det ser ut som det gör och att det pratas som det gör och liksom tongångarna öppet och hur folk formulerar sig. Jag kommer ihåg, det var några veckor sedan när Laporta gick ut och sa att han uppskattar allting Lewandowski gör för att komma hit. Det landade inte så jävla bra i Bayern-lägret direkt. Så att den relationen är ju också sådär. Men utöver det, jag tror att alla tjänar på att Barsas teori om att de inte vill eller kan möta kraven är uppenbart skitsnack. För lägger du de pengarna på Rafinha så ska du kunna lägga pengar på Lewandowski också. Problemet är bara att de vill inte, för att de hoppas att han ska kunna kriga sig bort. Ni vet ju själva. Men, och där är ju Bayern alltså tyskt principfasta. Och liksom så här, han har det här året kvar. Det här är pengarna. Annars stannar han och då behöver inte han spela. Han kan sitta här och lyfta lön. Det är inga problem för oss, för vi vet att vi har pengar. Ni har inte de pengarna, säger ni. Och så är hela den soppan. Det är, sen är det ju såklart, alltså, det är ju... Det är en sak att de tjafsar mellan varandra och retas och har sig, men det ska aldrig behöva gå så långt som de uppgifterna kom att han får ta emot dödshot och inte liksom kunna ta med familjen till Tyskland.
Tragiskt.
Och det känns ju ganska överdrivet och någonting som absolut inte hör hemma i de här sammanhangen eller i något sammanhang överhuvudtaget. Men alla hade mått bra av att det här löser sig typ igår. Och så kan alla gå vidare lite. Och sen så nu när vi ändå pratar om Lewandowski, pratar om Bayern, också ny vända, en ny tur i en ganska infekterad historia, eller som har varit lite halvinfekterad, Gnabry.
Som fyller år idag.
Som fyller år idag. Grattis.
Januari då?
27.
Grattis, 27. Grattis.
Ja. Gratulerar Serge Gnabry, önskar sill i podden.
27 år gammal, känns som att han är 35. Skitsamma. Han i alla fall då har bestämt sig för att stanna och då har det kommit ett mycket, mycket bättre då kontraktsförslag från Bayern än det som tidigare har varit uppe på bordet. Och gör ju liksom förvånansvärt mycket poäng trots att han inte liksom utmärker sig på något sätt heller och inte gjort det den här säsongen heller. Han har sina liksom perioder där han kommer i 4-5 matcher när allting flyter på och sen så stannar det av lite grann och sen kommer någon insats där. Men, och sen när man väl tittar i protokollet och tänker att han har inte gjort någonting. Det är en assist där, det är två mål där, det är en, alltså det rullar på. Sen så med Nagelsmann liksom med ett år till och vad det innebär och alla nyförvärv som har gjorts till Bayern München under det här fönstret, det är hittills 5 plus. Och skulle man göra sig av med Lewandowski för en bra peng, ja, då är det 6 plus. Vi är uppe på toucha 5 dansande till och med.
fem dansande plus som man får göra.
Exakt. Men nej, alltså lös det bara. Det som sagt, det är ingen kärna på hur det ser ut nu.
Men tycker du att plussen i fråga dansar även om man inte värvar någon mer ersättare till Lewandowski? Alltså att man använder dålig nu tycker jag att Serge Gnabry förlänger till att börja med. Jag börjar med den aspekten. Lewandowski säljs, då har du värvat in Sadio Mané. Du har Leroy Sané kvar och så vidare, men du värvar inte en renodlad anfallare, renodlad center. Du använder Mané i den rollen. Eller alternativt Müller som någon sorts raumdojtande.
Ja, och sen Musiala som backup.
Ja, Musiala har du också dessutom. Skulle du fortfarande säga att ett 5 plus fönster?
Absolut. Alltså, och det går ju ihop med den historiken som Bayern har av just att inte locka till sig de här redan, alltså nu var ju Lewandowski klart i Dortmund och i tyska ligan och i någon form av världsfotbollen etablerad. Men det är inte det här wow superstjärnenamnet. Alltså det att man värvar Mané är ett undantag, för att det är ofta den här typen av
verkligen
spela, eller framförallt forward, central forward, som är liksom att man kommer till klubben och sen så tar man sitt nästa steg tillsammans med Bayern innan man går vidare och sen liksom stannar 2-3 år. Så att Lewandowski-situationen och hela hans liksom tid i Bayern har ju varit präglad av succé egentligen fram till nu. Och han har stannat där mycket längre kanske än vad man trodde att han skulle göra och knäckt alla rekord och allting som finns. Men jag är helt övertygad om att man är mer än nöjd med den besättningen som finns offensivt, och med tanke på att framförallt det centrala mittfältet har varit en liten akilleshäl nu med mycket skador och att det hackat lite i det spelet och att Kimmich har fått ta en liksom ganska stor roll. Alaba försvann och liksom fått täcka lite alla möjliga positioner nu med Gravenberg in på ett långtidskontrakt och med
otroligt billigt pris
och att man lyckas landa den i den konkurrensen med de klubbarna som fanns, det är hatten av. Så det finns väl, jag skulle säga, man går väl in i den här säsongen från Bayern-håll lite mer förhoppningsfull än vad man gjorde förra året, om man bara tittar på den kvaliteten som faktiskt finns där nu.
Spontant hade inte ett fönster med Mazraoui, Ryan Gravenberg och Matthijs de Ligt ansett vara väldigt bra ur ett United-perspektiv.
Jo.
Har inte Bayern plockat om Ajax-spelare som egentligen är de som man, eller inte Mazraoui kanske, men just i behoven av kanske liksom bett i högerback.
Ja, bättre än Wan-Bissaka. Så att...
Ja, men precis. Och att alltså, Gravenberg är ju, Bayern var ju otroligt snabba ute där, men det förstår jag ju, för att det är ju en fantastiskt spännande spelare i den åldern och spela på den nivån han gör.
En av sommarens bästa affärer faktiskt.
Ja, utan tvekan. Ligger väldigt högt på min lista över topp 50 värvningar, om ni inte har sett den på Sportbladet, så in och gör där. Fick man lite egen reklam där också. Ska vi titta på lite frågor kanske? Det är kul att ni kommer lite frågor. Vad heter det? Twitter har legat nere, har ni märkt det?
Nej, vi sitter ju här.
Ja, jag sitter med dator där också.
Jag sitter med körschema här, vet du.
Ja, det är körschemat jag gjorde. Sånt har vi. Ja, nej, Twitter har legat nere faktiskt. Det har varit en diskussion här, men nu verkar det vara igång igen. Men vi ska se vad vi har för frågor här i... Jag är ju på YouTube och TikTok naturligtvis också. En fråga från TikTok kan vi ta. Flera som frågar faktiskt, två stycken, om Tottenham. Blir det någon pokal i år? Med tanke på vad de har värvat och vad de... Du sitter bara och skrattar där.
Ta det, Sam.
Ta det.
Ja, nej, det blir det inte.
Jag fastslår det så jävla enkelt också.
Ja, men ja, många vet nog vad mina sympatier ligger också. Så att, ja, men
vad talar du emot det då?
Nej, men Champions League har de ingen chans på.
Ja, men det har ju typ tre lag.
Premier League har de ingen chans på.
Nej.
Alltså det är bara två lag som har chans på.
Ja, det är City och Liverpool. Alltså ligacupen känns ju inte som något Conte bryr sig om, eller?
Det är en pokal.
Ja, men jag tror inte han bryr sig om den för att satsa på den. Alltså han kommer ställa ut något gäng och sen oj, vi åkte ut. Typ. FA-cupen är chansen liksom.
Kommer de lyckas vioa sig själva ur det som de gjorde med Conference League?
Ja, varför inte? Nej, jag tror inte det blir det.
Något är absolut smartare än Tottenham någonsin.
Men nu får jag alla Tottenham fansen på mig. Men det är ju väntat.
Ja, det är Axel Berger på YouTube skriver det. Då håller jag på Liverpool med Spurs Liga-cupen. Tänker han att det skulle kunna vara en pokal som de skulle kunna vinna. Jag vet inte vad de är för försäsongsmatcher. För där finns det ju också pokalmöjligheter. Såg
ja, de var med 6-3
igår. United var glada för den. Bangkok.
Det ska ju dock sägas, även om Liverpool landade 32 spelare och gjorde extra, aldrig sett en så stor trupp i en match tror jag som Liverpool hade i den matchen. Det var så många olika människor de hade hittat. Det var nästan som man undrar om alla ens tillhör akademin eller om de hittat någon på stan också på vägen dit.
Sen fick ju bjuda på ett litet leende där han tog emot den här låtsaspokalen.
Ja, men...
Som inte någonting fyndlåd.
Ja. Han tänkte, vad fan är det här?
Men de slår ändå Liverpool med 4-0 i säsongens första match. Det går ju inte att få en bättre start.
Nej,
det är nästan som att man faktiskt...
Det är lite
för förtjänt att ha en pokal på det här.
Ja, jo.
Apropå just det här med försäsong och sånt där. De spelade ju i Bangkok då, Liverpool mot United. Alla är ju ute på äventyr runt om i stora vida världen. Tottenham är ju i Sydkorea samtidigt. Emerson Royal...
Kung. Gick ut Vilken jävla tweet.
Gick ut på Twitter i...
jag vet inte
om det är flytande thailändska, men det var på thailändska. Den tackade thailändska folket för liksom uppmärksamheten och gästfriheten under deras besök i Sydkorea.
Ja, jag älskar
sånt. Helt omedveten. Vilken jävla kung.
Ja. Jag hoppas det var han själv som tweetade mig och inte något jävla mediateam.
Det är ju en väldigt bra fråga om det är medieteamet som han har. Eller,
ja, jag hoppas det
är han själv. Då är det inte ball. Alltså, om det är han, 100% ball.
Nej, då, om det var medieteamen blir man ledsen att det är någon människa som precis fick sparken från sitt jobb, och det är ju alltid tråkigt. Vi ska se om vi har något precis. Vad har vi mer? Så, titta lite på frågor. Här är en fråga från Anton Johansson. Med Malasia och Lisandro in i United, måste inte United sälja några backar? Tre starka namn på vänsterback. Ja, om man då räknar Lisandro som vänsterback. Hur många mittbackar som helst och rätt många till höger? Rätt många till höger?
Ja, två.
Bambisaka och Dalot?
Ja. Mm. Nej, men några kommer ju försvinna. Bajy tror jag.
Bajy är ju Napoli.
Jag tror han Sebe tror jag kan lånas ut. Alex Tejes har det ju ryktats lite bortom. Jag tror att Luxov kommer ju stanna. Så jag tror att det blir Tejes som får försvinna.
Tejes där ryka, ja.
Ja, och ja, det är väl dem,
ja.
Eller?
Ja, Lindelöf
blir ju kvar till exempel och så nej, det är väl dem. Och det är ju ingen som kommer sakna dem i United.
det
kan jag ju inte tro alltså.
nej,
alltså Bajy är ju det är ju en hopplös spelare alltså.
Han är så hopplös tycker jag väl.
Nej, men han är fantastisk ibland alltså, men sen
fruktansvärt ojämn.
Ja.
Man blir inte klok på karln.
Nej, så det är ju synd om Napoli tänker ge sig att kolla bli med honom.
Ja, det ja, jo.
Men det är väl de som kan tänkas försvinna.
Det är som att titta på en katt och försöka rita av den själv med att ha ett pennan i munnen. Typ. Det är den typen av ersättning.
Och vad är det för liknelse?
Skitenkelt. Jag ska rita av en katt. Istället för att använda handen använder jag munnen så ritar med pennan.
Så ritar.
Nej, men det är väl de som försvinner. Jag kan inte tänka mig att någon annan... Maguire blir kvar, Lindelöf kvar, Varane kvar. Ja.
Ja, Lindelöf lär inte flytta på sig någonstans.
Nej, så det är väl de... Och det är ju helt rimligt om de försvinner också.
Och Cristiano Ronaldo kvar, om man tittar på andra sidan av banan, verkar det som, har en fråga här från TikTok också. Vad tycker vi om att Saudiarabien lägger bud på Ronaldo på 250 miljoner? Då syftar han väl på pund då. Är det väldigt mycket pengar från den saudiska statskassan som skulle in här för att försöka värva Ronaldo till den saudiska ligan? Och Ronaldo ska ju ha sagt nej till att börja med.
Det var ju löner. Ja, sen skulle United få 30 miljoner euro tror jag.
25 miljoner, ja precis, 30 miljoner euro.
Ja.
Precis, de skulle få ungefär... Ja, Ronaldo skulle få betydligt mycket mer än vad United skulle få i transfersumma.
Men det rimmar ju väldigt illa med att Ronaldo vill lämna för att han vill spela Champions League och vinna de stora titlarna igen och gå till Saudiarabien.
Jo, men det, han sa ju nej.
Ja,
det finns inte.
Han sa nej nu. vänta bara till sista augusti. Sen jävlar.
Då tror jag att han hellre stannar i Manchester United. Och jag tror snarare att
Ten Hag, bänk.
I det här läget så börjar jag nästan tro att en sån liksom klargörande av hans intention att stanna kommer komma tidigare än så. För nu när Chelsea verkar ha sagt nej, och ja, liksom Bayern München verkar inte heller aktuellt i dagsläget, även om det liksom fortfarande inte vill släppa riktigt det där ryktet om Bayern München och Cristiano Ronaldo. Det ligger ändå där och marinerar. Det sägs vara det som Ronaldo helst skulle vilja till, och det finns en stor logik i det. Absolut bäst möjlighet att vinna titlar om man jämför med liksom alla de alternativ som finns. Tyskland är en liga han inte har gått till. Det skulle inte göra liksom störa någon av de supportergrupper han har byggt upp ett förtroende hos tidigare.
Men han känns så fruktansvärt icke Bayern München kompatibel som person och som liksom karaktär. Så jag vet inte riktigt.
Nej,
det är väl det är ju där det klaff, det är liksom det skär sig.
Exakt. Napoli ligger ju där också fortfarande och vill inte helt släppa de ryktena heller. Men nu blir det ändå ett läge där hans image kommer ju skadas av att om Jorge Mendes och Ronaldo får tillräckligt många nej från andra klubbar, det skadar ju imagen till när han faktiskt ska börja förhandla ut med andra när han blir free agent. Så att nu är det väl ett läge att snart börja koncentrera och säga att jag stannar kvar i United. Att lägga det på hans eget bevåg att jag väljer att stanna. Ur PR-mässigt perspektiv är smart. Sen är det ju så att han är ju ett superproffs. Han kommer att liksom komma tillbaka i spel och spela. Nu är han ju borta på grund av familjeskäl här från liksom inledningen av försäsongen och fått tillåtelse till det. Han kommer ju komma tillbaka och leverera för United. Det betvivlar jag inte på det sättet. Vi ska se, det var lite frågor där. Har vi någonting kvar i körschemat?
Ja, vi har ju våra svenska.
Ja, vi har ju våra svenska vänner här. Precis, Alexander Isak och Newcastle har det pratats om en del. Och det är i och med att Newcastle uppges enligt The Telegraph var redo att lägga ett rekordbud för att locka den svenska 22-åringen från San Sebastian och Biscaya-bukten till St. James Park. Och det jag säger direkt till det är ju, varför i hela friden skulle Alexander Isak känna att, ja men gå till Newcastle nu, det hade varit kul.
Med tanke på vilka Newcastle både förra året och lite nu i år har tittat på, vilka alla namn som associerats med den klubben och de nya ägarna, så är det ju inte, liksom, det är inte långt bort från att vi tre hamnar på den listan snart också.
Ja, jag skulle faktiskt snarare säga att Newcastle faktiskt har skött sig ganska bra.
Men nu pratar jag bara om vilka man har kopplats ihop med och vilka man har,
ja, du menar de 100 namnen som var i vinter. Så där var vi med.
Den listan var vi med på. Den shortlistan. Nej, men precis som du säger, alltså, han kom ju från en ganska så här, eller knappt godkänd säsong utifrån vad man vet, vad man är van vid med Alexander Isak. Men det är också just den omställningen att gå från liksom La Liga och den typen av försvar till att gå upp till England, och med den prislappen så kommer ju också en kravbild, alltså omgående. Det finns liksom inte utrymme för någon form av infasning eller anpassningsperiod på ett halvår där man liksom sakta men säkert kommer in, utan det är så här, okej, okay, de pengarna kommer här nu, in och leverera, vi vill ha 15 mål innan jul liksom. Så sätter man sig i hans sits, svårt att se det. Sen såklart pengarna, det spelar ju roll. Det gör ju det framförallt i den åldern och i de lägena. Jag tror alla drömmer väl om en sån här pengastin flytt i sin karriär. Sen är han färdig, så behöver man bara njuta ut resten av karriären rent ekonomiskt.
Ja, sen tror jag ändå så här att i den åldern och stadiet han är, med ambitionerna som Alexander Isak har. Han är i Real Sociedad, en klubb som numera är alltid spelandes i Europa. De slåss alltid om Europaplatserna, de går långt i cuper. Han har också fått se att det går att vinna titlar här. Han vann Copa del Rey med Real Sociedad, och det är en titel som de har fått lyfta tillsammans. Han kommer få spela i Europa även nästa säsong, då Real Sociedad lyckats kvala sig in till det. Han kommer från en sämre säsong, men vet vad han kan leverera där. Han bor i en fantastisk stad, San Sebastian. Ligger på min bucket list att någon gång få besöka och se det med egna ögon också.
Kan bekräfta, hur fint som helst.
Ja, det är så. Du har varit där.
Jajamän.
Undrar dig det.
Tack.
Nej, men alltså varför ska du då gå till en klubb som fortfarande håller på att bygga sig till en klubb som går att räkna med? En klubb som absolut har ofantligt mycket resurser. har något väldigt spännande på gång, på att de uppenbarligen, tycker jag i alla fall, värvar med en tanke. De värvar smart, de värvar intressant. Jag förstår ur deras perspektiv varför de ser ett läge att plocka en spelare som Alexander Isak, för det är precis rätt kaliber av spelare att titta på för dem. Men för Isaks egen del, då känns det som att revanschera dig i Real Sociedad, där du är uppskattad av fansen, där du har förtroende, där du trivs. Sen kan du börja titta på Arsenal, Barcelona, de där klubbarna som han har kopplats till tidigare.
Och de kommer, bara komma av sig, ja. De kommer komma av sig själva. Det är inget han behöver liksom uttala öppet, att jag vill dit och dit. Det kommer komma.
Exakt. Så att jag ser inte Newcastle hända hur mycket pengar de än erbjuder. Och dessutom måste de typ dubbla sitt transferrekord för att ens nå upp i utköpsklausulen.
Mm. Ja, och det var jag inne på i måndags, att de har ju egentligen inte riktigt, alltså, de pengarna. Man kan tro att de har obegränsat med pengar, men de kan inte spendera hur mycket pengar som helst i det här transferfönstret. Och skulle de köpa Alexander Isak, då blir det ingenting med i sommar liksom. För att de har inte de möjligheterna med FFP i sommar. Så jag tror inte att, nej,
De kan inte generera jättemycket intäkt i form av spelarförsäljningar heller.
Nej.
Det är inte som att John Joselvi kommer dra in några stora
summor. Då får de ju sälja Saint-Maximin eller någon liknande i så fall.
Ja, då går de,
och det vill de ju inte heller.
Nej. Så vi säger att Isak, nej, han kommer inte hamna i Newcastle. I alla fall hade det förvånat mig väldigt, väldigt mycket. Däremot kanske Mattias Svanberg i Wolfsburg, den tycker jag känns mycket mer logisk. Jag vet inte vad det säger.
Ja, vi pratade om trevliga städer. Det är ju, Wolfsburg är den totala motsatsen till en trevlig stad. Det är kanske,
och från Bologna dessutom.
Ja, det är kanske det deppigaste hålet till stad.
Är det inte en fabrik?
Jo. Ja, det är en fabrikstad som är liksom grundad för fabriksarbetare.
Och jag har varit i Bologna, vill flika in.
Jag har både varit i Bologna och i Wolfsburg. Och det är kontraster, milt sagt. Det som är intressant här är också, alltså, Wolfsburgs nya tränarval med Niko Kovac, som kommer dit och fortsätter det här spåret av demontränare plus Wolfsburg lika med sant. Det var Van Bommel förra året, och då visste man precis hur det skulle gå, och det gjorde det. Det har ju varit Felix Magath innan, och det har varit Oliver Glasner och alla möjliga som har varit där och härjat med sin stenhårda träningsmetodik och så vidare. Och nu kommer Kovac med meriter från Bayern München och Monaco som tränare, och började väl egentligen med att kasta ut lagets bästa, var det Max Kruse tror jag. Han kastar ut laget och säger att du har inte rätt mentalitet för att vara i min grupp och träna. Saver Schlager fattade vad som var på väg att hända, så han drog själv till Leipzig istället.
Bra värvning kan vi säga.
Mycket bra.
Mycket bra värvning.
Mycket bra. Och nu ett bud här då på Mattias Svanberg från Wolfsburg på 8 plus 2, alltså 10 miljoner euro. Bra pengar för Bologna, med, alltså, vad man kan få in. Och Svanberg bör nog överväga om det är rätt, eller inte om det är rätt miljö, men om han skulle vara beredd på vad som faktiskt väntar. För det där kan knäcka nästan hur hårt pannben som helst. Det som väntar i Wolfsburg, eller som redan är för de som är där.
Då pratar vi inte 16 weeks of hell, vi pratar
16 years.
om man ska vara i en klubb.
Det har ju också ryktats som betydligt roligare klubbar.
Ja, Napoli, Marseille.
Och även en del brittiska klubbar, så 15 och så vidare.
Southampton tror jag.
Ja,
jag tycker Southampton är så mycket roligare än Wolfsburg.
Sydkusten i England är väl ändå bättre än Wolfsburg.
Southampton är två galaxer bättre än Wolfsburg. Det kan jag säga.
Men ja, det tycker jag med.
Om allting skulle klaffa, om han skulle gå dit, få stort förtroende av tränaren, alltså the sky's the limit, och framförallt då Wolfsburg som är just nu i den här, vi pratar om trött klyscha, men vi säger ombyggnadsfas, att de, när det klaffar för dem, så kan de göra liksom, de kan sluta topp tre utan problem, och om alla stjärnor står rätt och alla köper sig in på metodiken och gör ett eller två år där. Nu skulle han få ett långt kontrakt, jag tror det pratas om var det 2026 till och med. Och gör ett eller två bra år där, då kommer Bayern eller Dortmund, och sen så är man klar för livet. Så ja, det är ett noga övervägande. Jag tror inte han ska hasta igenom det här beslutet och haka på det tåget direkt, varken av sociala eller arbetsinsatsmässiga skäl, om vi säger så.
Ja, Mattias Svanberg är alltså i ropet här nu under det här fönstret, får se om det blir någon flytt. Nu har tiden börjat rinna, och jag tänkte ändå att vi skulle få in lite fler frågor. Men innan vi går på dem, så får ni båda välja att beskriva Albin Ekdals redan klara och presenterade övergång till Spezia
med
ett ord, tänkte jag säga. 5 plus är två ord.
Magi.
Vad säger du då?
Videon och klass.
besvikelse.
Kontraster.
Du vill ha ett ord, du fick det.
Nej, alltså videon fick mig, jag garvade som fan. Den här stolpiga italienska, vad var den säger, ordning i rummet, ordning på planen eller någonting sånt. Det var ju klass. Bäddat och hela.
Jag tycker bara det var lite konstigt att jag tänkte att han lika väl skulle stanna i Sampdoria då, som att gå till Spezia. Faktiskt, jag blev lite förvånad så. Nu var de var väl nära varandra i tabellen förra säsongen och så, men jag tänkte att han hellre hade velat stanna. Det känns inte som någon liksom ny utmaning att gå till Spezia. De kommer vara i botten. Jag vet inte riktigt. Det var därför jag är tveksam.
Han har ju inte heller kanske alltid varit. Han har haft en del skadeproblem och inte varit helt självskriven i Sampdoria. Nej. Alltid heller. Så att där blir, han får ju en mycket viktigare roll i Spezia.
Bara ett tvåårskontrakt ska ju sägas. Ja. Visst, han är 32, men det tyder väl på att de två kanske ändå blir Djurgården då istället.
Men han bränner väl kanske chansen att spela med brorsan nu.
Ja, den försvinner nog.
Det känns väl så i alla fall. Vi får väl se. Albin Ekdal alltså klar för Spezia. Och då går vi vidare på lite frågor innan vi rundar av detta. En fråga från TikTok om, eller tankar kring Levi Colwill då, som vi pratade om tidigare. Crystal Palace, hade det varit något? Ja, varför inte?
Ja, varför inte?
Men då tänker jag också Marco Ehi, på tal om andra Chelsea-backar som hade kunnat göra det bra om de hade fått vara kvar i Chelsea, men som inte är kvar i Chelsea.
Utan går väl kanske inte in och tar en startplats i Palace, har ju också Joakim Andersen. Ja. Det funkade jäkligt bra förra säsongen. Mm. Svårt att se att han petar någon av dem dock. Mm.
Flera som frågar här på YouTube också. Hur mycket AIK skulle få om Isak då skulle gå till Newcastle? Det känns väl, men det måste ju vara någon form av utbildningsbidrag som sipprar ner, för det har ju gått ganska många övergångar sen AIK nu. Så det finns nog inte någon sorts övergångsprocent kvar av någon större kaliber, eller?
Jag vet, jag ska inte spekulera i det. Jag tror spontant inte det. Jag tror att de leden har gått ut. Mm. Alltså att det var Dortmund och sen Sociedad, och sen tror jag att det har varit, att det är över.
Jag tänker möjligtvis det kan finnas någon form av liten procentsats någonstans. Kanske. I någon sorts utbildningsbidrag. Som ja, det skulle kunna smyga med, men då pratar vi inga summor som kommer revolutionera AIK på sommarfönster. Ja,
nej, jag ska inte sitta här.
Nej, vi sitter här och gissar just nu. Men,
vilket vi inte ska göra.
Det ska vi absolut inte göra, även om vi sannoliken gör det ofta i Sillypodden. För att det är ju Sillypodden. Mm. Där man spekulerar och dylikt, precis eftersom vi pratar om spekulationer. Vi ska se om vi har något mer på Twitter. Spurs, Jonte frågar vem är den bästa realistiska LCB, och då syftar han på left central back, alltså vänster mitt back som Spurs kan få in. Beskriv gärna Bastoni, även om det är en liten chans att vi kan få han. Bastoni är unik, fantastisk, se en match med honom om ni kan, för han, det är en speciell mittback, det är det jag kan säga. Realistiska mittbacken där har redan kommit in och han heter Clement Langley och är presenterad på lån. Det är den lösningen de har nu. Och så väntar man ett om Bastoni. Jag tycker det är smart.
MVH Makota Sara, sportchef.
Jonas Åkerbloms fråga, kan vi ta också och snacka om Asensio till Newcastle. Marco Asensio som dök upp på Real Madrids försäsong här nu. Så glad ut. Han verkar nu plötsligt vilja stanna. Han har ju ett år kvar på kontrakt. Vi har pratat om försäljning och så vidare. För Newcastles del hade det varit en fantastisk värvning i det här läget. Men då ska vi komma ihåg att klubbar som Milan och Liverpool och så vidare också är intresserade. Så yes. Jag tror inte Newcastle kan handla på den hyllan än. Vi tar en Roma-fråga också. Det tycker jag, innan vi, Andreas Nyman kommer här. Hur ser det ut för Roma gällande spelare in? Tror ni Zaniolo blir kvar? Och finns det några rykten om klubbar som drar i Pellegrini? Zaniolo blir nog inte kvar, tror jag.
Zaniolo blir inte kvar, han kommer gå till Juventus.
Juventus, ja, exakt.
Pellegrini, inte vad jag sett. Däremot kan vi, att han skulle lämna, tror jag inte. Mm. Men däremot så såg jag igår kväll att Dybala, för att inte har ju varit det enda riktigt så här konkreta. Många har ryktats om Arsenal och United och allt möjligt liksom. Men det har inte varit någon som har känt seriös förutom inte, det vet vi liksom. Det har ju bekräftats också, men nu kommer jag inte ihåg vad jag läste detta igår, men det är ju att inte, och Dybala har knappt snackat på en månad liksom, och de har ju fått in Lukaku och Mkhitaryan och så vidare. Behövs han nu liksom, Lautaro stannar och så vidare, och då är det ju Roma som tydligen ska vara de som är intresserade, och det skulle ju vara en fantastisk värvning för Roma, känner jag, men problemet är, vill han verkligen gå dit?
Alltså Dybala, Tammy Abraham
och Pellegrini. Med Mourinho. Men jag tänker, Dybala har ju säkert
Jordan Fertov också.
Men Dybala har ju en självbild av att han ska liksom, han var Juventus nu, att det är liksom inte United, alltså de här riktigt som betalar riktigt mycket pengar med, det kan ju inte Roma göra. Alltså jag hoppas han går dit, för som ni precis sa, men jag har ju så svårt att se det, för Roma har ju verkligen inte en kassa och lyfta särskilt mycket
fast,
ifrån.
Fast han är ju prioriterad av Roma.
Ja,
Roma har ju visat väldigt tydligt hur mycket de skulle uppskatta om han valde Roma. José Mourinho vill ha honom. Totti har varit ute och sagt han får min nummer 10. Alltså, du får inte.
Visst,
du får inte en finare välkommen hit present än att Totti själv, Il Principe, lämnar över nummer 10. Det finns inte.
Men Totti är lite heartbreaking efter att skilt sig nu i veckan med, så att han är
lite heartbroken.
Ja, det här sa han i för sig innan han skilde sig.
Ja. men det, visst, om Sagnolo lämnar så blir det ju ett hål också, och de får väl lägga alla pengar i övergångssumman de får där bara på
hans nya i så fall. Det hade varit så jävla.
Ja, jag hade också jättegärna sett det, utan tvekan. Det hade varit otroligt mycket roligare än, alltså Inter och Dybala har ju varit, ni har tänkt, men det hade varit häftigt att se. Nu verkar det som blivit ett standstill på att de, ja, Lukaku dök upp på ett bräde där, och så dök han upp åt anledningen. Det var en riktigt mysig kram där med Lukaku och Lautaro Martinez som har hittat varandra igen där. De låg där och kramades.
Har ju dessutom spelare som gillar att spela den positionen i Mkhitaryan, Kalhanoglu och så vidare.
Mkhitaryan som är invärvad, just det.
Ja, så att det känns ju lite som att behöver de honom verkligen då? Är det värt
det? Det är ju det.
Det finns en anledning till tystnaden, om vi säger så.
Så är det, så är det. Och Roma är ett alternativ. Och det hade varit väldigt kul att se, tycker jag. Annars vet jag inte om det är något särskilt annat som jag har noterat som är på väg in dit. Det pratades ju lite Isco ett tag, men då är ju då kanske Dybala är väl prio, och Isco kanske skulle vara aktuellt annars.
Celik är väl presenterad, var högerback.
Celik är presenterad. Isco verkar vara nära Sevilla istället, pratas det om. Det hade också varit kul att se. Men det sagt så har tiden verkligen runnit ifrån oss. Mycket kul att ha dig med, Josip Blada. Mycket kul att ha dig med, Samuel Big Sam Abrahamsson.
Tack.
Vi ses igen i den här studion, och tittarna, vi ses också igen här på YouTube och TikTok nästa vecka, torsdagar, 2:00 är det som gäller. Fram till dess, häng med på Sportbladet, läs i Silly-bloggen, följ oss om ni är på TikTok om ni inte gör det, eller följ oss på YouTube. Och så hörs vi igen på måndag, är det en ny Silly-podd, dock bara i poddform då, i ljudform, och torsdag tillbaka här i det här etern också. Men det sagt, ha det gott, hej då!
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some
are. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.